Hur är det egentligen att komma som flykting till Sverige med en synnedsättning? Någon som vet är Hamada Mansour. Nu berättar han för andra om sin upplevelse, med förhoppningen om att kunna förbättra för andra som kommer göra samma resa som han själv har gjort.
Att komma till Sverige som att komma till ett nytt land, en ny kultur, var inte så jättelätt, särskilt om man kommer från ett land som har ganska annorlunda kultur och annorlunda historia. Så det var jättespännande och jättestor utmaning. Och det blir kanske ännu mer svårare om man har en funktionsnedsättning i bakgrunden. Så då kanske det var i början var det jättestor utmaning, så det var jättesvårt att komma in i samhället och gå vidare och sätta sin fot i samhället och kunna veta vilken väg ska man ta för att bli någonting i framtiden.
När mötte du den första svårigheten?
Ja, första svårigheten har jag mött när jag kom till Migrationsverket innan när jag sökte asylsökande. För där fick jag liksom berättade att jag ser dåligt och att jag har svårt att hitta till affärer och handla och liksom så där. Men jag fick inte så jättebra respons, för de tyckte att jag kan få hjälp från de personerna som jag delar lägenheten med, eller det här som jag delar flyktingkampen med. Så det var liksom där från början att man var tvungen att klara sig själv, eller inte klara sig själv, men att man blir beroende på andra. Så istället att
Hamada Mansour fick under sin första tid i Sverige inte bara för lite hjälp med att klara sig med sin synnedsättning rent privat. När han skulle påbörja sin etablering i Sverige kom ytterligare ett problem. Vart skulle han vända sig för rehabilitering? Vart kan man få tag på hjälpmedel? Och visste de få kontakter han hade vart han skulle få tillgång till de här sakerna? Svaret blev nej. Och att inte få rätt hjälp satte sig på självförtroendet.
Man kan få en väldigt, väldigt starkt självförtroende och vilja att gå vidare. Men om man vet liksom så här att jag kämpar själv utan resultat, så man blir faktiskt debbad och kanske man vill inte och man orkar inte kämpa för i livet.
Du berättade om att olika instanser inte samverkar med varandra, till exempel att olika grejer ligger i olika händer hela tiden och att de här inte samarbetar. Hur mycket försvårade det din situation i början när du kom till Sverige?
Jag tror att det här gör att förlänga den tiden som man behöver och lära sig språket och bli rehabiliterad. Och sen i många fall i personen som jag har träffat att man ger upp, att man vill inte gå vidare. Man behöver vara väldigt envis för att kunna klara av liksom så här och samordna allt de här grejerna själv. Så om man har liksom icke-svensk bakgrund, kan inte språket och har en funktionsnedsättning och har jättemassa problem i bagaget som gjorde att man kom hit till Sverige, och sen man ligger extra hinder för att man måste klara sig själv utan att få denna samordning. Så det blir resultatet att jättemånga personer med sin nedsättning som är i vandrarbakgrund hamna utanför samhället. Och det har vi sett liksom med SRF, att vi känner jättemånga människor som är utanför, kan inte språket, ha inga sysselsättning under dagarna och kanske lever på sjukskrivning eller på något annat sätt.
Och det finns ju också andra vittnesmål som berättar att när man kommer till Sverige så är det många som har i bagaget någonting traumatiskt. Mm. Någonting som man behöver ta itu med när man kommer hit. Och om man då dessutom inte kan språket och har en funktionsnedsättning, då kan det ju bli en väldig problematik. Hur har du sett det här i verkliga livet?
I början när jag fick uppehållstillstånd efter, jag fick vänta typ 1 år, 8 månader, och sen fick jag uppehållstillstånd och jag skulle börja gå till SFI. Och då liksom var inga rehabiliterings, inga hjälpmedel och inga det här fysiska rehabiliterings heller. Och jag hade i min bagage kanske inte riktigt bra erfarenhet av att gå och studera. Så helt enkelt, jag ville inte gå, jag vägrade. Och sen jag var nästan tvungen att gå på SFI för att få någon så här ett bidrag att leva på. För det här liksom, jag hade liksom någonting i bagaget som kanske handläggaren kunde inte själv upptäcka det. För hon är inte så här specialist på rehabilitering eller psykisk rehabilitering.
Vad är den största skillnaden på ditt liv som fanns i Somalia och det livet som du lever idag?
Jag har bott i flera länder när jag kom till Sverige efter jag har bott i Somalia. Men det är största skillnaden nu att jag vet vad jag vill och jag vet hur kan jag klara mig med min sinnesstämning. Det vill säga att jag kan samleva med min funktionsnedsättning och klara mig i samhället riktigt, riktigt bra. Och det är det som jag inte visste innan. Hur kan jag känna mig trygg och leva med min sinnesättning för att kunna klara mig precis som de alla andra. Och det har jag fått efter att jag har fått rehabiliteringshjälpmedel och förtroende.
Du berättade om en kämparglad som du hittade när du förstod att det var din egen drivkraft som sattes på prov. Mm. Vad var det som var den här avgörande delen av det? Hur kom du på att nej, nu måste jag ta tag i det här själv?
Alla personer har så här egenskaper i sig. Jag är ganska envis människa. Jag accepterar aldrig att jag sitter i ett hörn och blir utanför. Så, och det som gjorde att jag försökte hitta min väg. Och det här var inte så jättelätt. För jag har inte träffat i mitt liv. Liksom. Jag har aldrig träffat personer med sinnesättning. Så jag visste inte hur gör man det. Men jag har fått hjälp lite i senare skede av sin central när jag träffat dem och sen har jag kommit in i SRF och sen har jag kommit till unga synskadade och då får man information och får man vägledning och då kan man hitta. Så om man får information att det finns sin central och det finns så här rehabilitering, då kan man gå dit och få hjälp. Men det problemet är innan man vet att de finns, då är det jättesvårt och då måste man hitta den själv om man inte känner en person som kan underlätta det här.